Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Skandalen i församlingen är temat när vi nu har kommit till första Korintierbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus skrev till församlingen att han skulle komma och besöka dem för att få veta hur det låg till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det var uppenbart många vältaliga i Korint, men säger Paulus, nu är det ju på det sättet att Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Ett av problemen i Korint var att man önskade anpassa sig lite grann efter den kultur och det folkliv som var i Korint. Och det påverkade både förkunnelse och även församlingsliv. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5 och vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det var situationen i församlingen. Det var inte bara skvaller, men faktiskt ett förhållande som fler och fler kände till. Och det handlade om en sådan otukt som man inte ens fann bland hedningarna. Det var tragiskt. En man levde ihop med sin fars hustru, sin egen styvmor. Vers 2. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Aposteln använder starka ord. Han gör upp med en allvarlig synd i församlingen. Och i Korint såg man mellan fingrarna med denna synd. Men hur stämmer det här brutala orden med det Paulus just skrivit om att inte döma någon? Vi måste ha klart för oss att uppenbar synd i församlingen kräver ett ingripande, där man går till rätta med förhållandet. Jesus säger själv i Matteus 18, vers 15-17, om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Man praktiserade inte dessa Jesu ord i församlingen i Korint, utan man hade gått på kompromiss med det onda. Någon har sagt att kompromiss är det fulaste ordet i vårt svenska språk och det farligaste. Och jag tror att jag instämmer i det. Det är några saker som jag vill att du speciellt ska lägga märke till här. För det första, denna sak var en allmänt känd sak som inte behövde bevisas. Det var inte rykten eller skvaller. Paulus befattade sig inte med rykten och skvaller. Det andra vi ska lägga märke till är att det handlade inte om en synd som man kunde diskutera, om det var synd eller inte. Till och med bland hedningarna betraktades detta som fel. Det var incest. Och därmed var kyrkotukten på sin plats. Och här har jag lust att säga något till unga och gamla i vår tid. Att flytta ihop innan man är gift är synd mot Guds bud. Det betyder ingenting vad folkopinionen säger eller hur många som praktiserar det. Guds ord kallar det för synd. Och det finns inte något annat att säga om det än det är synd. Församlingen i Korint visste att denne man levde i synd, men man tolererade det. De samtyckte till synden genom att se mellan fingrarna och inte göra något åt det. Och lägg det här på minnet. En församling där synd inte tolereras, det är en kraftfull församling. Och en församling där man ser mellan fingrarna med synden är en paralyserad, förlamad församling. Så var det i Korint. För när församlingen inte ingrep så var det inte därför att man försvarade otukten. Men de var uppblåsta, säger Paulus. Det vill säga, de var faktiskt stolta över det sätt på vilket de hanterade den här saken. Församlingen var allt för frisinnad för att gripa in. Och då har Paulus något att säga, verserna 3-5. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har för min del redan, som vore jag närvarande, i vår Herres Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herres Jesu makt fört samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Paulus uppmanar dem att samlas, och denna broder som inte vill överge sin synd ska de överlämna åt Satan. Det vill säga, de ska stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande. Men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. Att överlämna honom åt Satan innebär att han stöts ut ur församlingen, och på det sättet så kastas den bannlyste ut i den värld som står i den ondes våld. Alltså, den värld som han redan i sitt hjärta tillhörde, fast det var kamouflerat bakom en kristen bekännelse. Därmed finns det en möjlighet att han vaknar upp ur sin förvillelse, när han på detta sätt inte längre står under det osynliga beskydd till kropp och livsfunktioner som anden, bönen och tron omger den kristne med. Som du kanske minns så sa Jesus till Petrus att Satan har begärt att få sålla lärjungarna som vete, som det står om i Lukas 22. Och Jesus tillät Satan att göra det med Petrus. Och den natten förnekade Petrus sin frälsare och herre. Det han gjorde var lika förfärligt som det Judas gjorde. Men Petrus hatade sig själv för det han hade gjort. Och han gick till Jesus med sitt nederlag. En fruktansvärd erfarenhet för Petrus, men absolut nödvändig. För den natten lärde Petrus att känna sig själv lite grann. Och Gud använde denna händelse till att forma och utrusta den man som skulle stå fram på pingstdagen och hålla den mäktiga predikan som vi minns ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju också exemplet ifrån första Timoteusbrevet 1, vers 18-20, där det står: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenius och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Och till församlingen i Korint säger Paulus angående mannen som levde i otukt med sin fars mor: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och för dessa kötsliga kristna i Korint så var detta verkligen mycket, mycket stark medicin. Men uttalandet vilar på Herrens eget ord. Därför vilar inte domslutet på Paulus auktoritet, men på Guds. Och Paulus säger att om han inte kroppsligen är närvarande, så är han närvarande i anden. Och snart ska han också komma och besöka dem för att undersöka kraften hos alla dessa som talar med så stora ord när Paulus är frånvarande. Församlingen i Korint var stolta och uppblåsta över sina nådegåvor, aktiviteter och församlingsverksamhet, så hade aposteln något att säga till dem. Första Korinterbrevet 5, vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Samtidigt som man såg mellan fingrarna med synd i församlingen, så skröt de om alla sina andra aktiviteter. Tänk så många missionärer vi sänt ut. Och tänk vilket imponerande ungdomsarbete vi har. Och tänk så toleranta och vidsynta vi är. Vilken gudsbespottelse! Och vilket självbedrägeri. Och än idag finns det människor som tycks tro att stor insats i kristet arbete täcker över många synder. Ert skryt låter inte bra, säger Paulus. Visste de inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdeg är aldrig en bild på Guds rike. Men det är en illustration av ondskans makt och inflytande. Vers 7. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Vad gör surdegen eller jästen för brödet? Ja, det får degen att jäsa. Och när den når en viss punkt sätter man det i ugnen för att stoppa jäsprocessen och grädda brödet. Om inte brödet blir satt i ugnen, så fortsätter det att jäsa och blir mer och mer uppblåst helt tills det faller samman och förruttnar. Och det är precis vad som sker med den församling som ser mellan fingrarna med synd och inte tar ett uppgör med den. Även en liten surdeg syrar hela degen. I det gamla testamentet så följde direkt efter påskhögtiden det osyrade brödets högtid. Paulus säger att Kristus är vårt påskalamm, och han har nu blivit offrad för oss, och därför borde vi leva ett liv utan surdeg. Istället så tillät församlingen i Korint surdeg, det vill säga det onda, att komma rakt in i församlingen. Det var alltså sådana som talade mycket om Kristus och hans död på korset, men som ändå tillät surdeg att komma in i församlingen. Kristna, men ändå kötsliga. Vers 8. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Här talar Paulus inte om frälsningsgrundlaget, men om trons konsekvens, det vill säga om hur den troende ska vandra efter att han blivit frälst. Ärlighet och uppriktighet har aldrig frälst någon. Men om du är ett Guds barn vill du leva ärligt och uppriktigt. Låt ärligheten känneteckna församlingens liv, säger Paulus. Men församlingen i Korint, de var mycket oärliga, men såg inte det själva, därför att de var så aktiva och så stolta. Och de blev så förblindade och förslöade av synden, att de trodde att det skulle gå bra att fortsätta på den väg där man låtsades att allt var bra. De gav sken av att de förkunnade sanningen och att de levde i sanningen, fast det var just det de inte gjorde. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudsdyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus hade skrivit till dem tidigare och fördömt dessa synder. Korint präglades av ett liv i lyx och utsvävningar. Hela kulturen präglades av synd, omoral och normlöshet. Venus och Afrodites tempel med sina 1000 prostituerade erbjöd sex och sinnlighet i religionens namn. Och nu tillåter Guds församling i Korint en man som levde i otukt att delta i deras gemenskap och äta tillsammans med dem. De klappade honom på axeln och accepterade honom som broder, fast man visste att han levde i synd. Församlingen i Korint trodde att de kunde sjunka ner på världens nivå och ändå behålla Kristus. Det var kristna bekännare som blivit förblindade och påverkade av omgivningen och tidsandan, så att de önskade inrätta sina liv så som de själva ville. Också idag är människorna sjukligt självupptagna. Och i en kultur utan Gud så präglas det mesta av rotlöshet, ytlighet och inte minst trolöshet. Gränsen mellan ont och gott suddas ut. Och i en sådan tid är det viktigt att proklamera sanningen om den allsmäktige och helige, evige Gud. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, avlar den kristna bekännare som inte ens är dåliga karikatyrer av den första tidens lärjungar. Man ser mellan fingrarna med synd, ursäktar synden, försöker bortförklara skulden och har inte en aning om vad anden säger i ordet just idag. När herdarna som ska undervisa andra inte ens själva är medvetna om synden i sina egna hjärtan, befinner vi oss i den situationen att läkaren varken ser sjukdomen eller känner botemedlet, och patienten är utelämnad till sig själv. Kyrkans nöd idag är att hon bedriver andlig prostitution. Genom att offentligt kränka Guds heliga bud och tillåta synd, ja, till och med försvara den. En församling som tolererar ett liv i synd är som en protes, full av aktivitet, men utan liv. Och en församling som lever i helgelse är en församling där Guds kraft fulländas mitt i deras skröplighet. Och det som gäller för en församling gäller också för den enskilde. Guds ord lär oss att den minsta infektion i församlingen måste omedelbart behandlas. Och pastorer och diakoner är inte kallade att vara underhållande poeter, men kirurger. Paulus skriver och säger i klartext att församlingen inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig. Det är starka ord. Men det gäller inte bara otuktiga, säger han. Detsamma gäller för en broder eller syster som är girig. Girigheten gör människan till en sten, och rosten av den giriges skatter fräter hans själ som ett kräftsår. Men i Korint säger man inte girig. Man säger det gäller att se om sitt hus och visa ansvar. På det sättet kan man till och med skryta över sin girighet. Paulus skriver också att de inte ska umgås med en som kallas broder, men som förtalar andra. Detsamma gäller för drinkare. Ja, det står faktiskt det i Första Korinterbrevet 5, vers 11. Men låt oss här repetera verserna 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus säger alltså inte att de ska lämna världen. Inte heller säger han att de inte ska äta middag med en ofrälst som är girig eller otuktig eller baktalare. Men om någon kallar sig broder och gör något av detta, så ska de inte godta honom som en kristen broder. Ja, de ska faktiskt inte ens äta tillsammans med honom. Därmed skiljer Paulus mycket klart mellan de som är innanför och de som är utanför den kristna gemenskapen. Församlingen kan inte hindra att världen är ond och lever i synd. Men i församlingen ska de praktisera kyrkotukt och tillrättavisning och döma den kristne som inte respekterar Guds bud. Man kan inte som kristen leva i synd. En kristen kan falla i synd, men inte leva i synd. En kristen kan inte leva som en kristen i församlingen och som en världslig ute i världen. Dubbelliv är bedrägeri. Och det är sig själv man bedrar, för Gud bedrar vi inte. Det är som det står i Hebreerbrevets 4:13. Intet skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och det är i den kristna församlingen kyrkotukten hör hemma, säger Paulus och avslutar 12-13. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Stilla min törst med det levande vatten, varav ej världen det ringaste vet, skriver Lina Sandell. Och det var mer än teori i hennes liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte bara i ord, men i helgelse och Kristi efterföljelse. Gud är god.